Ja, det blir ingen allhelgonadags predikan, utan vi går ju vidare i Markus evangelium och har kommit till den sjunde kapitlet. Och det kapitlet kan man ju säga att det är tre olika avdelningar, 1-23. Där handlar det om Jesu konfrontation med de skriftlärda och fariseerna. Sen 24-30, då är det den här kananiska kvinnan, hennes tro. Och så till sist så är det hur Jesus botar en dövstum. Den där kananiska kvinnan och bröd till hundar, det har ni ju redan haft uppe i bibelsamtal på torsdagskvällarna. Så jag håller mig till de första 23 verserna. Och det är väl en text som jag tror att jag aldrig har predikat om. Kanske haft upp i något bibelstudium, men inte så här en predikan om de här 23 verserna. För de är ju inte så där väldigt enkla. Men jag kommer att först ha några tre observationer. Man ska ju observera, det har vi hört de senaste veckorna i Stockholms skärgård. Där gjorde de observationer. Och sen tre motsättningar. Och den första observationen, då läser vi de tre första verserna. Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring Jesus. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, det vill säga utan att ha tvättat händerna. Fariseerna, liksom alla andra judar, äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. De såg, de här fariseerna och de skriftlärda som hade kommit ifrån Jerusalem, de såg att några lärjungar åt utan att ha tvättat händerna. Och det här handtvättandet, det var ingenting som hade med hygien att göra. Det var snarare en rituell handling som skulle göra att man var ren. Men om vi ser hur såg situationen ut som de här skriftlärda och fariseerna kom rakt in i. Hur slutar det i det föregående kapitlet? Så läser vi att överallt där Jesus gick in i byar, städer och gårdar lade man de sjuka på öppna platser och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Men vad såg de här? De tycks inte ha sett alla under som hände. De tycks inte ha sett någonting av glädje. Det måste vara en oerhörd glädje. Alla dessa människor som blev friska. Och fyllda av glädje och tacksamhet. Men det såg de inte. Nej, de bara såg att det var några som åt utan att ha tvättat händerna. Det är nog rätt så typiskt. Vi ser det vi vill se. Det som styrker oss i våra uppfattningar, det ser vi. Det andra, det går oss förbi. Och så tror jag det är inte minst med våra nutida grävande journalister. De ser det som passar in. Resten, det går de förbi. Det var en observation. Sen det där med fariser och skriftlärda. Det behöver ju inte vara två olika grupper. De flesta skriftlärda på den här tiden var fariser. Dock inte alla. Fariserna, början av den här rörelsen, tror jag man kan säga, var god, ett gott uppsåt. Man var rädd om Guds ord och man vägrade kompromissa med det politiska etablissemanget. Man höll fast vid Guds ord, men tyvärr inte bara vid Guds ord utan också vid det äldste stadgar. Och så småningom ännu mera vid de äldstes stadgar. Och de äldste stadgar, det var inte Guds skrivna ord. Utan det var de, under tidernas lopp så hade olika rabbiner lagt till förklaringar, utläggningar och rena tillägg till buden i Gamla testamentet. Men nu var det som att de blev viktigare och viktigare, viktigare än Guds ord. Det som stod nedtecknat. De här äldste stadgar, de var traderade från generation till generation, muntligt. Traditioner. Och de fick större betydelse än Guds skrivna ord. Fariseerna, de höll fast vid det där. De såg. Oj, de äter utan att ha tvättat händerna. Och hemskt. Men själva var de ju så perfekta. Nu tänkte jag be Anders att han skulle hjälpa oss så vi får en lite musikalisk beskrivning av dagens fariseer. Funkar det? Nej. Går det inte så får vi skippa det.
Jag är en ganska präktig man som inget ont har gjort. Jag nykter över ratten och jag åker ej för fort. Jag hygglig mot min familj och slår ej mina barn. Och andra säger har jag hört, så bra han är den karl. Jag är en ganska präktig man och lever redligt här. Jag gör i allt så gott jag kan, är ingen till besvär. Jag går till jobbet varje dag och sliter och går an. Betalar mina skatter fast de höga är min sann. Ganska präktig man som unnar andra bröd. Jag ger en slant någon gång ibland åt den som lider nöd. Det händer också att jag går till kyrkan då och då. Det måste räknas som ett plus. Nog bör jag himlen nå.
Det är ju bra att inte köra för fort. Och det är ju bra att inte slå sina barn. Och det är bra att arbeta och slita och betala skatterna fast de är höga. Det är bra alltihop det där. Problemet blir när vi tror att det räcker inför en helig Gud. Då blir det fel. Det var den andra observationen när det gäller fariseerna. Sen det tredje som jag tänkte på, i det fjärde kapitlet, jag läser ju folkbibeln, och i det fjärde kapitlet i Lukas, eller i Markus, så står det om när man tog Jesus med i båten. Så står det en liten sak. Jag läste det och tänkte, men läste jag rätt? Står det så här? Jo, det står att man tog honom med i båten som han var. Man tog med honom som han var. Man försökte inte anpassa honom. Försökte inte få honom att liksom passa in. Utan precis rakt upp och ner som han var. Och ibland så möter vi ju Jesus och tycker att han är inte riktigt som vi skulle önska honom. Som här till exempel när han säger rakt ut till fariserna, ni hycklare. Ja, men det gjorde honom ju inte populär. Och i parallellstället i Matteus evangelium så står det samma sak. Han tilltalade fariserna, ni hycklare. Och då läser vi några verser längre fram. Att lärjungarna gick då fram till honom och sa, vet du att fariserna tog illa vid sig när de hörde detta? Det var som att de ville liksom tillrättavisa Jesus. Jesus, det är väl onödigt. Kunde du inte liksom utelämna det där? Då får de ju emot dig. Du är ju obekväm. Och längre fram i Matteus evangelium i det 23 kapitlet. Där säger han ju ännu skarpare saker emot fariseerna. Talar de för vitmenade gravar. Utanpå ser ni så prydliga och fina ut. Men inuti är ni fulla av orenlighet och de dödas ben. Jag tror att många gånger vid sådana här tillfällen när Jesus gick på så här emot fariseerna. Att lärjungarna bakom hans rygg vred sina händer. Men Jesus, det där är väl onödigt. Kan du inte hålla tillbaka lite grann? Men begriper du inte att du gör dig omöjlig? Men sån var han. Han frågade inte efter vad som var politiskt eller religiöst korrekt. Utan han var den han var och han var sanningen. Men sanningen kan bli väldigt obekväm. Det är inte alltid bekvämt att ha Jesus med i båten. Men det är ändå det bästa. Ja, det är vår enda räddning. För i ingen annan finns frälsning än genom Jesus Kristus. Så må vi ha honom med i båten även när han är obekväm. Det var mina observationer. Vad är det Jesus säger sen här till fariseerna? Ja, för det första så ställer han inuti och utanpå emot varandra. Den fjärde till den sjätte versen. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Mycket annat har de också lärt sig att iaktta. Som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Fariseerna och de skriftlärda frågade honom, varför följer inte dina lärjungar de äldste stadgar, utan äter med orena händer? Han svarade dem, rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet, detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Vad är det som gäller? Inuti eller utanpå? Ja, då kan vi ta fram många bibelversar som talar om att Gud ser till det som finns inuti. När Samuel blev sänd till Isais hem för att smörja en konung till Israel så läser vi om att först kom den äldste sonen fram och Samuel såg, oj! Vilken grabba. Lång och ståtlig. Den måste det ju vara. Men Gud säger stopp där. Det är inte honom jag har utvalt. Människor ser till det yttre. Till det som är för ögat. Men jag ser till hjärtat. Det är inte han. Och så kom de fram den ena efter den andra. Alla sju. Och det var ingen av dem. Du måste väl ha en son till. Ja visst. Lillpojken. Han som är ute och vaktar fåren. Men när David kommer. Den är det. Jag ser till hjärtat. Säger Gud. Och jag tänker på versen i Ordspråksboken som var minnesordet i min första bibel som jag fick i söndagsskolan. Framförallt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Och Jesus sa ju vid ett annat tillfälle att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och så det här vi läste här. I den sjätte versen. Ni hycklare, säger han. Detta folk ärar mig med sina läppar. Men deras hjärtan är långt ifrån mig. Ärar mig med sina läppar. Men hjärtat. Hjärtat. Det är långt ifrån mig. Hörrni, Gud. Frågar inte efter läpparnas religion. Vad han frågar efter är hjärtats kärlek. Hjärtats tro. Hjärtats hängivenhet. Hjärtats överlåtelse. Det är det som gäller inför Gud. Inuti eller utanpå. Det är det som finns inuti som gäller inför Gud. Nästa par, Guds bud eller människobud. Då läser vi från den åttonde versen. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem, ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar. Mose har sagt, hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor, vad du kunde ha fått av mig, ger jag istället som korban eller korban, jag vet inte hur det ska uttalas, som offergåva. Då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni. Guds ord eller människors stadgar. Och här, de hade anklagat honom för att tillåta sina lärjungar att äta utan att tvätta händerna. Det var ju fruktansvärt, vilket brott mot äldste stadgar. Men Jesus säger, ni gör ju någonting ännu värre. Ni upphäver Guds bud för era stadgars skull. Det där han nämner här, det är enligt de äldste stadgar. Så om en son liksom kom på kant med sina föräldrar och ville sätta dit dem på något sätt, så kunde han säga om sina tillhörigheter det som han egentligen borde ha gett till sina föräldrar. Detta är en korban, en offergåva. Hade man en gång uttalat de orden, då tillhörde den egendomen templet. Och det kunde under inga förhållanden tas tillbaka. Templet var större än föräldrar. Så då kunde han alltså låta sina egna föräldrar svälta och fara illa. Men han hade bevisat sin fromhet genom att ge en stor gåva till templet. Han var ju så from. Men Guds bud, det sa du ska hedra din far och din mor. Det var Guds bud. Det var vad som gällde. Men vad man gör med dessa de äldste stadgar, det är att upphäva Guds bud, Guds eget ord. Ni upphäver Guds ord genom det stadgar traditioner som ni följer. Och då kan man ju fråga, har vi några sådana där människobud i vår tid? Traditioner. Det där ordet för stadgar, det äldste stadgar, det kommer av ordet tradera. Någonting som traderas, förs vidare muntligt från generation till generation. Det skulle egentligen översättas tradition. Och tyvärr så hör vi lite nu och då förkunnelse där man tar fram traditionen. Där man inte har något Guds ord att ta till, så tar man traditionen. Det finns en tradition som säger så och så. Må vi vara vakna så att vi inte ramlar i den fällan och börjar rätta oss efter traditioner istället för efter Guds ord. Sen finns det naturligtvis också andra som vi kan tänka oss, mänskliga stadgar. Det kan vi ju fundera på. Finns det några oskrivna lagar för hur det ska gå till när man samlas till Guds tjänst, hur man ska uppträda, hur man ska vara? Men sen den sista motsättningen här. Rent eller orent. Och då handlar det om vers 14-23. Jesus kallade till sig folket på nytt och sa: hör på mig allesammans och förstå. Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren. Men det som går ut ur människan, det orenar henne. När han hade lämnat folket och kommit hem frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. Han svarade dem: är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all mat för ren. Och han tillade: det som går ut ur människan, det gör henne oren. Till inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Vilken lista, va? Och allt detta, det skulle komma inifrån, från människans hjärta. En del av de här sakerna tycker vi alla att vi kan säga att ja, men det där är jag fri ifrån. Mord till exempel. Jag tänkte på det sista, dårskap. Man kan säga sig helt fri från dårskap. Och många av de andra också. Och den här listan, den påminner väldigt mycket om en annan lista. I Galaterbrevet 5. Men där kallas de här företeelserna för köttets gärningar. Och den listan är ännu längre. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Hör ni, hur står det till i människohjärtat egentligen? Om det kan rymma allt detta. Men det finns en annan lista i Galaterbrevet som vi också ska ta till oss. Och då handlar det om andens frukt. Och den listan är annorlunda. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Två vitt skilda listor. Köttets gärningar eller andens frukt. Och då är frågan, vad präglar våra liv? Vilken lista stämmer in på våra liv? Köttets gärningar eller andens frukt. Köttets gärningar där vi strävar i egen kraft och försöker vara en så präktig man eller kvinna. Betala skatten och allt det där och tro att vi duger. Eller andens frukt. Där vi låter oss uppfyllas av, drivas av, utrustas av, motiveras av Guds helige ande. Den möjligheten finns. Låt er fast mer uppfyllas av ande. Låt er drivas av ande. Låt er motiveras av den helige ande. Då blir det så annorlunda. Men om vi nu upplever att det finns allt för mycket av det där hos mig som gör mig oren. Är det då kört? Är det då hopplöst? Nej, Paulus, han hade erfarenhet av det där. Och han säger ju i Romarbrevet 7 att jag vet att i mig själv, i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Och så utbrister han, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna onda kropp? Och på en gång kommer svaret. Gud vare tack. Jesus Kristus vår Herre. Han ska frälsa mig ifrån allt detta onda. Ifrån allt detta orena. Det finns hopp. Det finns möjligheter. Och även om vi skulle misslyckas. Och uppleva att det kommer ut ur vår mun. Det där som gör oss orena. Men det finns ett ord hos Johannes i Johannes första brev. Att om vi vandrar i ljuset. Så som han är i ljuset. Så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Guds sons blod renar från all synd. Och det där renar, det är ett tempel som talar om någonting som pågår oupphörligt. Om jag oupphörligt vandrar i ljuset inför Gud, i ärlighet och öppenhet inför Gud, så upplever jag en ständigt pågående rening. Guds sons blod renar från all synd. Jag behöver inte bara anstränga mig för att vara en sån där präktig man eller kvinna. Jag kan leva inför Gud, fylld av den helige ande, med andens frukt i mitt liv. Och när jag misslyckats så finns det en ständig rening. Amen.